känslan av att liksom imitera det de ser upp till. Sitta i en bil bara med en pistol i knät och bara åka runt någonstans och röka weed. De vill känna den känslan i högre utsträckning för att det är det de har konsumerat sedan de var 12 år gammal. Ungdomskulturen är totalt marinerad i prokriminella värderingar. Och mycket är på grund av den här kulturen som har skapats kring gangsterrapmusik och hela den världen.
I nästa avsnitt.
Okej. Det är dags.
En helt ny utveckling startar. När en gängledare sprider propaganda inför tiotusentals tittare live i sociala medier.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många som kommenterar, så många barn som kommenterar. De blir liksom lite som superstjärnor, de här gängmedlemmarna.
Det handlar ju om att de också vill sprida en viss typ av fruktan så att andra människor ska vara både rädda för dem men också lyda under dem.
Och det som jag kommer mest ihåg var att de nämnde mitt eget namn.
Du hittar hela serien i Sveriges Radio Play. Klockan är 3.
I Göteborg har en person skottskadats i natt i Flatås i stadsdelen Högsbo, det säger polisen till P4 Göteborg. Larmet kom vid 12:30 och personen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. Hundratusentals privatanställda föräldrar har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension. Och det är något som innebär att deras barn riskerar att gå miste om flera miljoner ifall föräldrarna skulle dö i förtid. Vi hör pensionsexperten Mats Wester.
Alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val, de har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting.
Bland privatanställda tjänstemän är över 6 av 10 som inte brytt sig om att göra något aktivt val för sin tjänstepension. Bland privatanställda arbetare är det ännu fler, 7 av 10. I och med det saknar de också återbetalningsskydd för sina tjänstepensionspengar. Det vill säga inga pengar går till barnen om de själva dör i förtid.
Och jag tror att de väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Reporter var Hanna Malmodin och hör mer om pensioner i Ekonomiekot Extra. Så gäller det den i Turkiet gripne svenske journalisten Joakim Medin. Rojava-kommittéerna, ett nätverk som stödjer det kurdiska styret i den syriska regionen Rojava, tillbakavisar att Medin skulle vara medlem i deras nätverk. Vi vill göra klart att Joakim Medin inte är och aldrig har varit medlem i Rojava-kommittéerna. Det skriver kommittéerna till Ekot. Medin som i Turkiet anklagas bland annat för att ha deltagit i en aktion i Stockholm som anordnats 2023 av Rojava-kommittéerna. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio. Ett fullmatat fredagsmagasin med kultur kommer strax till oss. Efter det här är lyssningstipset.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid i appen Sveriges Radio Play.
Idag ska vi utse och hylla vinnaren till Sveriges Radios Nobelpris 2025 här i P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och det står mellan 5 specialskrivna noveller som har sänts här i P1. Och det är ni, våra lyssnare, som har röstat fram vinnaren. Och de nominerade novellerna är...
VS 50 av Agri Ismail i uppläsning av Gunilla Rör. Skallarna av Sara Gårdan i uppläsning av Peter Haber. Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Älgsönerna av Martin Engberg i uppläsning av Ann Petrén. Och Gustavssons hundar av och med Kristoffer Karlsson.
Och rösterna är räknade. Sverige, vi har ett resultat. Den som vinner Sveriges Radios Nobelpris 2025 är Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Sanna Samuelsson, hej.
Hej.
Den där fanfaren var till dig.
Så otroligt kul att vara här.
Ja, för du vinner alltså Sveriges Radios Nobelpris 2025 och belönas med 30 000 kronor. Hur känns det här?
Nej, men det känns otroligt stort. Och att det liksom är lyssnarna som har röstat, det är ju jättefint. Det är ju verkligen folkets röst. Jag är väldigt ärad.
Vi ska lyssna lite på hur det låter i din novell som till stora delar utspelar sig i en kohage.
Doften av hage var stark. Den platta, nedtrampade vegetationen luktade kryddigt och varmt. Fibblorna och kärringtanden, tisteln, blåsugan med sin knubbiga blå pyramid till växtkropp och de små blommorna i varmväcken. Hon drog upp hårt sen lite till. Här syntes hon inte från vägen. Här kunde hon nästan vara naken. Få en sån jämn bränna som tjejerna i skolan fick när de hade varit på semester utomlands. I bikini med badring och en riktig strand. En vit. Så som de såg ut i reklamen.
Ja, Köldhålet handlar om en skitsommar. Huvudpersonen ska börja åttan och vi är i en kohage. Det är röklöver och rölleka och komockor och så en tjur som gått ner sig. Och en sommar utan vita stränder som pågår på en gård i Östergötland. Och du är ju själv uppvuxen i Östergötland på en gård och du vann Borås tidningsdebutantpris 2024 för romanen Mjölkat. Kohagen som plats där vi är här i Köldhålet, varför är vi där?
Ja, det är en väldigt spännande plats tycker jag. Det är en doftande, väldigt artrik plats. Man brukar säga att kohagen har liksom lika många växter som en regnskog. Det är verkligen en levande plats. Det puttrar liksom i varje komocka. Det är korna som liksom lever sitt märkliga liv. Och jag tror att det var liksom den platsen som inspirerade till den här novellen faktiskt. Jag kände liksom den här väldigt varma lukten av både av de här växterna, den här kryddiga lukten, men också av kornas kroppar och ja, deras bajs också.
Vad gör en kohage med dig tror du?
Ja, vad gör den? Alltså det är, jag känner väl en stark tillhörighet på något sätt och liksom en kärlek till den platsen och har ju tillbringat en del tid i kohagar genom åren liksom. Så att jag är väldigt glad när jag är i en kohage, kan jag säga.
Det är ju rätt dramatiskt här i novellen. Det är en tjur som gått ner sig i ett dike. Det är en dramatisk händelse. Finns det något biografiskt här?
Nej, inte just det här, men jag tror ju att det händer säkert då och då att en lite korkad ko går ner sig i de här stora dikerna. Det borde kunna hända. Så att det är nog mer tanken om att liksom, det kan hända. Jag vet att det var en älg som gick ner i ett sånt dike en gång när jag var liten. Så att det är lite inspirerat av det. Liksom. Ja, de avgränsar ju landskapet på ett liksom onaturligt sätt. Så jag tror att djuren inte riktigt förstår det där alltid.
Ja, du var inne på det. Men det är lyssnarna som har gett dig det här priset. Så därför har vi ringt upp en av lyssnarna som har röstat på dig. Eva Wollin i Älmstad, hej!
Hej!
Hej, vad bra, du är med oss.
Jag är med.
Eva, du har ju röstat här på Sannas novell. Kan inte du läsa upp för oss din motivering?
Ja, det kan jag göra. Det är ganska kort. Köldhåret berörde mig till tårar, trots att jag mer är en stadsflicka uppvuxen i Stockholm. Sanna Samuelsson får med trovärdiga ord fram den sanna känslan för hur en ung flicka kan känna både för djur och för vad omgivningen kan tros tänka.
Ja, det är en jättefin motivering. Så bara kolla Sanna, så du har lurar ordentligt här så du hör Eva. Har du bytt lurar nu så du hör bättre?
Ja, det har jag.
Ja, bra. Eva, du har också en fråga till Sanna.
Ja, alltså jag hörde ju Sanna här, hon har, att hon är en inspiration som hon har fått. Och jag känner igen det här så väldigt väl, därför att jag är visserligen uppvuxen i Villaområdet i Bromma, men mina föräldrar hyrde alltså under flera somrar hus på Väddö på en bondgård för att jag och mina syskon skulle förtjäna på lantlivet. Då fick vi lära oss valla kor och mjölka för hand. Och i den här novellen så känner jag alltså så starkt det här genuina känslan, just det här doften av grusvägarnas sommardamm och de solvarma växterna i dikerna och rödklöver och komocker som vi pratar om. Det är en fantastiskt skön känsla när jag hör det här. Alltså.
Vad kul.
Malin Wispe, hon läser den här på ett väldigt bra sätt också, naturligt oförställt.
Och Eva, har du landat det där i någon fråga eller något du undrar som du vill ställa, någon fråga du vill ställa till Sanna?
Jag känner ju väldigt gemenskap med Sanna faktiskt, konstigt nog. Men, ja. Och jag älskar ju kor, va? Det är ju det handlar om väldigt mycket. Jag vill ju gärna lukta på kor och så. Men jag undrar, skriver du för hand eller på datorn? Är det på någon särskild plats som du när du skriver?
Ja, men både och faktiskt. Den här skrev jag nog på datorn. Men jag brukar också skriva för hand. Det sägs ju att man använder olika hjärnhalvor när man använder händerna som skrivande och när man använder tangentbordet. Så jag försöker faktiskt använda mig av den möjligheten. Ja. Det är spännande vad som kommer fram då, tycker jag.
Ja. Jag ska säga grattis, Anna, också. Det är så roligt att vara just din som vann Nobelpriset 25.
Vad roligt.
Ja, det tycker jag verkligen. Sen tycker jag, i romaner så kan man ju bry ut sig så otroligt, va? Men jag tycker det verkar svårt i en novell att veta hur man ska sluta. Men det tycker jag du gör på ett sånt fint sätt i den här novellen.
Ja, vad bra.
Jag är jätteimponerad. Jätteimponerad.
Mm. Ja, vad fint, Eva. Jag tänkte på det nu när Eva sa det. Skriver du för hand? För att när vi är i din novell, Sköldhålet, är det sådana detaljer om blommorna och gräset och allt sånt. De här iakttagelserna, hur har du fångat dem? Har du varit där och gjort som anteckningar i mobilen?
Nej, verkligen inte. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vilken säsong det var när jag skrev det, men det var inte sommar då och jag... jag har väl bara noga observerat den där typen av miljö, liksom. För att jag har ju själv räknat kor, till exempel. Då måste man ju gå runt och leta och liksom titta. Och då ser man ju alla de här växterna och hur de liksom kommer i sin särskilda tid på året och sådär. Mm. Så det är ju väldigt... Det är väldigt mycket att se där.
Och det Eva var inne på här, det här med hur man ska sluta sin novell, eller hur man ska göra då för att hitta ett slut på sin novell. Hur har du tänkt där?
Ja, alltså jag tänker att den här novellen har egentligen en ganska liksom enkel struktur, som är att det är i princip en resa fram och tillbaka till den här kohagen från gården. Tre gånger blir det ju... Fyra gånger åker de fram och tillbaka. Men så att det är liksom en tydlig sträcka där som de rör sig. Så när de är tillbaka då tar det slut liksom. Så att jag tror att det, och jag tror kanske att det också, jag tänkte nog just med radion att det är bra om det är en lite enklare struktur, just för att man kan inte sitta och bläddra tillbaka som man kan i en roman eller också i en novellsamling. Mm. Liksom. Man är bara där man är på något sätt. Det måste vara ganska omedelbart.
Sanna, är det någonting som du vill fråga Eva då, som har tagit emot din novell här i radion?
Ja, men en grej jag tänkte på var liksom hur du tyckte att det kändes, som att kunde du koncentrera dig när du lyssnade eller ja.
Alltså jag var på helspänn hela tiden och jag bara kände alltihopa. Och så man kunde ju känna den här flickans skamkänsla hon kunde ha, men samtidigt hur viktigt det var för henne att hjälpa både föräldrarna och djuren. Och jag tyckte det var så fint det här när du sa, eller flickan, hon la svansen till rätta i den här traktorskopan. Mm. Alltså det var så där, jag såg precis framför mig. Jag kunde klappa den där svansen alltså. Mm.
Ja, vad fint.
Och om man nu blir sugen på att höra din novell, Sanna, så går ju det. Sköldhålet finns i våran asp om man vill höra om den här svansen som läggs till rätta i skopan. För det händer ju att det är en tjur som ska fraktas iväg i en skopa. Det är en spoiler, men
exakt.
Det sker. Ja, och sen så en sak som jag tycker var fin också i din berättelse, det är den här, som Eva var inne på lite, den här unga flickan som vi följer, som ska börja 8:an till hösten. Hur hon liksom skäms lite hela tiden för
sina föräldrar och sitt liv. Och, fast ja, jag tycker du har fångat det väldigt fint. Hur tänkte du där?
Ja, men det där är nog något som många kan liksom relatera till. Att man just under sommarlovet, att det blir som en slags... man kommer liksom tillbaka till sin plats på något sätt. Oavsett om man... Det behöver inte vara att man bor på en bondgård just, men att man blir på något sätt lite mer sig själv och man är liksom i sin miljö på ett mycket mer extremt sätt. Och så föreställer man sig den här liksom återkomsten till samhället på något sätt. Och så ska man liksom berätta då vad man har varit med om. Och så kanske man inte har varit med om det som man tycker att man borde ha varit med om. Så det blir ju liksom... Alla skillnader förstärks ju på något sätt första dagen efter alltså sommarlovet.
Ja, och det är också, vissa barn är på seglarläger, andra är kvar på bondgården. Ja, det finns ju ett klassperspektiv där också.
Exakt, lite så, ja.
Mm. Ja, men i alla fall, vinnaren av Sveriges Radios Nobelpris är Sanna Samuelsson. Sköldhålet går att lyssna på i vår app och det är en uppläsning av Malin Wispe. Och tack också till Eva Wollin i Älmstad.
I Murum.
Det ser man. Sanna, nu får du gå ut och fira ditt pris,
ja,
tycker jag.
Ja,
och vi ska fortsätta med djur och tonår. För i den bioaktuella filmen Bird av Andrea Arnold så möter vi en snart tonåring som också fördriver tid i hagar faktiskt. Hon heter Bailey och är 12 år och rastlös. Hennes pappa ska gifta sig, brorsan är upptagen med sitt nya gäng. Och i den stad där de bor, då blir barn föräldrar till barn. Och Bailey hittar inte riktigt sin plats. Allting håller på att förändras och dessutom får hon sin första mens. Det blir kompromisslöst, roligt och dramatiskt och regissören Andrea Arnold lyckas balansera allvar och sorg perfekt, tycker jag i alla fall. Och nu ska vi få en intervju med henne. Andrea Arnold är mest känd för filmerna Fish Tank och American Honey, men hon har också gjort dokumentären Mitt liv som ko. Cow heter den bara på engelska. Ja, det blir rätt mycket kor idag faktiskt i P1 Kultur av en slump. Djur och musik spelar en viktig roll i hennes filmer som ofta är lojala med det unga flickperspektivet. Och här i filmen Bird så ser vi fåglar, hästar och vi hör band som The Verve och Coldplay. Pappamusik som de kallar det i filmen. Och för vår reporter Emma Engström berättar Andrea Arnold om hur viktig musiken är för henne.
My new job is I want to DJ actually. Yeah, I just had my first go last week and I loved it.
Andrea Arnolds ansikte lyser upp i Zoom-fönstret framför mig när hon berättar om ett DJ-set som hon körde på en fest nyligen. Det är mitt nya jobb, jag älskade det, säger hon. Jag är inte alls överraskad över att Andrea Arnold lever genom musiken. För hon började som dansare i tv-program. Och musiken, den strömmar genom alla hennes filmer. 5, 6, 7, 8. Hon använder ofta poplåtar som ett sätt att bryta spänningen i dramat och ge en stunds glädje till rollfigurernas ofta tuffa liv. De får dansa en stund, som singelmamman i den tidiga kortfilmen Wasp eller den förvirrade tonårstjejen i filmen Fish Tank. Till och med när hon gjorde dokumentären Cow så fick kossorna egna låtar. Då använde hon böndernas radio som stod på jämt i laggården och så valde hon ut några av de smäktande kärlekslåtarna som spelades om lust och längtan. Så här berättade Andrea Arnold för mig då 2021.
You know, pop songs are all about longing and love and desire and I miss you and I want you and I love you and it felt very appropriate somehow to have that music.
Poplåtarna blev en spännande kontrast till kossornas öde som kalv och mjölkmaskiner, sa Andrea Arnold då. Nu har hon gjort filmen Bird och här fanns musiken med redan på idéstadiet.
When I'm doing the writing, I usually make a soundtrack for the film. But it's not the soundtrack that will be in the film, it's usually just a feeling soundtrack so that I write with.
Först ett slags för soundtrack som sen skrotas då.
And then as I get closer to making the film, I make playlists for all the characters.
So each character I'd give a playlist.
Och sen när hon har hunnit en bit in i skrivandet så gör hon en spellista för varje rollfigur. Och det är ett sätt att få tag i vilka de är och vad de bär med sig. Så i Bird gjorde hon en lista för 12-åriga huvudpersonen Bailey och en annan för hennes pappa Bug.
Take this. Be careful with that. It's my cash cow, yeah? It's not an actual cow, but you know. Let's go. Let's go.
Musiken var med även under själva inspelningen. Andrea Arnold hade med högtalare och spelade i pauserna. Antingen för att hjälpa skådespelarna hitta rätt känsla eller bara för att ge teamet lite energi. Och allt eftersom filmen började ta form så förstod hon att det som skulle komma med i filmens slutgiltiga soundtrack, det var Papa Bugs låtar. Det var de stora pophymnerna, The Verve, Coldplay, sånt som han växte upp med.
So a lot of the playlist of Bird is Bugs playlist, you know, the anthems. You know, The Verve and Coldplay, and they to me feel very they're Bugs songs. And I made a playlist for Bailey, but interestingly, when we were shooting, her playlist just got lost. And I realized it's because Bug was so big in the space that he just took over and his songs became more important. But I'm a lucky man.
Bug tar en stor plats i berättelsen och är den som får sjunga och dansa i Bird. Andrea Arnold berättar att hon tidigt föll för den irländska skådespelaren Barry Keoghans närvaro och uttryck. Han passade rakt in i hennes universum, säger hon.
He is very much in the scene in a way that feels very present and authentic. So he just brings that to what he does, I think, in such a raw way.
Och scenen när han dansar har det brittiska bandet Fontaine DC, som också har 2 låtar med i soundtracket, använt till en musikvideo till en låt som också fått namn efter rollfiguren Bug. Men Andrea Arnold använder inte bara existerande poplåtar. För att fånga huvudpersonen, den 12-åriga Baileys inre liv, använde Andrea Arnold specialskriven filmmusik av den elektroniska musikproducenten Burial. Och Burials musik är glaspärlor som klirrar i vinden och tunnelbanetågsdörrar som går ihop, måsar som skriker och så Baileys drömmar om naturen utanför den stökiga lägenheten.
It's beautiful, isn't it?
What is?
The bay.
What did you play?
God, okay. I'm just going to look at the playlist and give you some...
Så vad får den som anlitar DJ Arnold till en fest då?
Yeah, okay.
Hon scrollar genom spellistan i sin telefon och kommer till slut fram till en genre. Jungle.
One of my daughter's friends said, "Your mum's DJing was very interesting. She kind of she played all genres, but she kept coming back to jungle because jungle's good for dancing. I'm letting loose." Me a de nota original, mad nota original, mana nota
original, mad nota original, mana.
Sist där har vi alltså Andrea Arnolds favoritdanslåt Original Nutta av Shy FX och UK Apache. Ja, Bird är en underbar film om kärlek, klass och fattigdom, så sa vår kritiker Jenny Telman i Kulturnytt idag och gav den en stark 4. Jag gillar den också faktiskt. Hej Emma Engström!
Hej, och musiken.
Musiken i filmen Bird.
Exakt. Mm. Jag kände lite grann när jag pratade med Andrea Arnold att jag skulle gärna ha henne som DJ på nästa fest jag ordnar. Jag vågar inte fråga henne då, men jag kanske kan återkomma en annan gång och be henne komma.
Det var roligt att ni pratade om musiken. Det är verkligen något som stannar kvar efter man har sett filmen Bird. Och jag vill ha hennes playlist. Kan du försöka fixa den? Men du Emma, vi ska släppa Bird nu för att vi har en fin filmhelg framför oss. Mm. Förutom Bird som var så himla fin så går en annan film upp på bio nu. All We Imagine As Light. Den är prisad och en hyllad debut av Payal Kapadia. Och den utspelar sig i Mumbai. Vi följer två kvinnor som är kollegor och rumskompisar. Och de har liksom fastnat i vardagen. Och när vi två såg den här filmen på Göteborgs filmfestival så hörde jag tårar trilla i stolen bredvid och där satt du. Vad var det som var så bra med All We Imagine As Light?
Den är ju så vacker. Den är poetisk och den har också fantastisk musik. Men framförallt är den bildberättad på ett helt enastående sätt. Jag sa i min recension att det är inte handlingen som gör den här filmen utan det är hur den är gjord. Och det finns fullt av små scener i den här mångmiljonerstaden där man stannar upp och bara får vara bland de här två kvinnorna som ju bägge söker kärlek på lite olika sätt och sliter. Som väldigt många som har kommit till Mumbai, som kommer från en by så där, de arbetar dygnet runt och pendlar på tåg och får bara som, drömma om kärlek och en slags lugn och ro. Så.
Mm. Men ska vi berätta lite mer om vad det är som hände med de här sjuksköterskorna i filmen?
Ja, den ena, Prabha, som är lite äldre, hennes man är i Tyskland och jobbar och har inte hört av på jättelänge. Och så kommer det ett paket, en riskokare, och så börjar det röra upp känslor i henne. Men det är väldigt så här low-key, lugna känslor. Det är inte som att hon får några utbrott och så, men det sätter igång lite så här magisk realism in i henne. Och sen har vi Anno som är lite yngre och hon är våldsamt förälskad i en muslimsk pojke. Och det är no-no både för hennes och hans familj. Så att vi får följa dem och sen dyker det upp en tredje kvinna. En rolig och lite barsk typ som tar med dem på en liten resa kan man säga.
Och visar att ett annat liv är möjligt. Mm. Du, har jag drömt det här eller dök det upp kor?
Jag tror att det säkert fanns en ko någonstans.
Jag bara en bild i huvudet att vi såg en ko där i Mumbai när vi såg den här filmen på trottoaren i All We Imagine.
Säkerligen. Jag kommer inte ihåg kon, men jag litar på dig.
Men Emma, vad ger du den här filmen för omdöme då? Har vi någon siffra?
Den får en 4 för att den innehåller bland annat en av de bästa så här, göra slutscener som jag har sett. Den är väldigt vacker. Det var då jag grät.
Ja, det är en befriande fin film. Helt otroliga miljöer, liv och människor. Faktiskt ljuvligt tycker jag också. Tack Emma Engström som gav oss det om All We Imagine As Light. Nu ska vi gå på teater och gå in i juloratoriet. Av Bach, som även är en titel på en roman från 1983 av Göran Tunström som utspelar sig i Värmland och på Nya Zeeland, Juloratoriet. Och den har blivit både teater och film och nu är det dags igen på Dramaten i Stockholm i regi av Linus Tunström som också är son till Göran. Berättelsen spänner över 3 generationer och den tar sin början när Solveig, som sjunger så bra, hon ska öva juloratoriet med kyrkokören, tar sin nya cykel och kör rakt in i en stor koflock. Hon dör. Och Sidnar, huvudpersonen, förlorar då sin mamma, Aron sin älskade fru. Sen är det en vindlande väg genom Sunne där vi möter Fanny och Selma Lagerlöf och den härliga vännen Splendid bland annat. Och genom generationerna så lever ett minne kvar av juloratoriet och av Solveig. Hej Linus Tunström.
Hej.
Det är du som har gjort den här föreställningen på Dramaten, och du är också son till Göran. Vi hörde ju juloratoriet av Bach här. Du tyckte det var lite långt när du kom in.
Nej, det var bara att jag var mån om att komma igång här. Så.
Men vad känner du när du hör den här musiken?
Dels när vi firade jul när jag var barn, så brukade vi, mina föräldrar väcka mig 6 på morgonen när det var mörkt ute. Vi var på landet och tända stearinljus och kopp choklad i soffan, och så lyssnade vi på juloratoriet. Så det är lite sådana minnen.
Ja. Hur många gånger i ditt liv har du hört juloratoriet?
Ja, jag har lyssnat på hela. Det är ju många timmar. Men inledningen har jag hört ganska många gånger. Mm. Särskilt nu när vi jobbar med den på scenen. Så. Mm.
Minns du när du var barn, när din far skrev romanen?
Ja, jag minns lite olika episoder. Dels minns jag att vi var i Nepal när jag var 7 år gammal, och i Indien. Och då stötte han på en kör med svenska biståndsarbetare som repeterade juloratoriet och hade gjort så i 10 år. Och hade någon sorts omöjlig dröm om att under extremt knappa omständigheter göra det största, mest jublande musikverket. Och det var en av inspirationskällorna till pappa att skriva boken. Och sen minns jag också att vi var i Australien när jag var 13, och han kvistade över till Nya Zeeland för att göra research. Då var han i full gång med boken. Så.
Hur gick det för den här kören?
Det vet jag inte. Jag tror inte vi följde upp det riktigt, eller så glömde jag bort det.
Du, vi har just delat ut Sveriges Radios Nobelpris här. Det gick till Sanna Samuelsson, och i hennes berättelse så finns det faktiskt både cyklar och kor. Och Solveig i berättelsen, hon krossas av kor. Det är mardrömslikt. Vet du var den här berättelsen kom ifrån?
Alltså, just det här med korna har jag ingen aning om varifrån det kommer. Om det var någon tidningsnotis eller något han hade hört om, eller något han fantiserade. Men jag vet inte ens, är det möjligt om man trampar fel in i en kojord att man blir ihjältrampad, eller springer korna sin väg? Jag vet inte.
Borde jag ha frågat det. Sanna Samuelsson hade säkert vetat. Ja. Men tror du att det finns någon större betydelse i den här dramatiska döden? Att krossas av kor, att trampas ihjäl.
Jag vill inte sitta och spekulera i Görans eventuella symboliska idéer där, men det är ju en chockerande start, eftersom boken börjar med en lycklig familj, och sen på 2 sidor så pang, så sker det något extremt oväntat och chockartat som sparkar igång hela historien. Så, först och främst är det väl den dramaturgiska effekten av att blixten slår ner från klar himmel, så att säga.
Ja. Ja, du har satt upp den här föreställningen förut, och då levde din pappa.
Ja.
Vad är skillnaden att gå in i berättelsen nu?
Alltså, det var ju ett halvt liv sedan. Jag var 26, alltså mer än... Ja, läskigt att tänka sig. Men nu, den största skillnaden är att jag själv är pappa nu. Mm. Och att min egen pappa inte lever, såklart. Så att... Det blir ju ett annat sätt att angripa den. Då var det ju att jag var ung regissör, hade gjort ett fåtal grejer och var hungrig efter material där jag kunde utveckla mitt teaterspråk. Och jag hade sett någon uppsättning av juloratoriet som var lite mer klassisk, där folk stod och pratade. Och jag hade någon bild av en teater som var visuell och rörlig och kunde röra sig, förvandlas, bli magisk, röra sig mellan närbild och helbild på ett sömlöst sätt. Och då tyckte jag att det här juloratoriet var väldigt bra startpunkten, var så rik berättelse. Och det vi gjorde då på Rion Teatern 1996 lyckades uppnå många bra saker. Men nu när jag fick frågan från Dramaten om jag ville göra någonting där, och tanken på juloratoriet kom upp, så då väcktes ju frågan i mig. Jag hade ingen exakt tanke vad jag skulle göra med den, men jag tänkte mer, vad kommer det här materialet att göra med mig när jag börjar jobba med det? Vad kommer jag att hitta? Och jag och min dramaturg Armin Kerber, som har gjort bearbetningen, vi började ju med att titta på just det här med faderskapet och följa den linjen mycket mer och jobba ut den i fler detaljer och så. Och också att gå in i språket mycket mer, i hur, för att den är ju väldigt speciellt skriven. Det är så otroligt tätt språk med sådana metaforer och bilder som den är så rik på. Så hur kan man få möjlighet att göra det på en scen? Det var en av frågorna vi har brottats med.
Vad tänker du att det förändrar då, det här att du själv är pappa och att din far inte lever?
Att min far inte lever vet jag inte om det påverkar själva arbetet så mycket. Jag menar, när man väl jobbar med en text så jobbar man med texten och inte med författaren, så att säga. Men att vara pappa själv, det är ju... vad ska man säga, det förändrar ju livet på något sätt. Från att vara ung och vilja liksom göra sitt eget, och så finns det en annan människa plötsligt som man vill ge sitt liv för. Det är ju, och att ha någon sorts blick på det. Och vi har ju inkorporerat i föreställningen, dels har vi renodlat far- och son-historien mycket mer. Vi har tagit bort, man måste ju välja bort saker. Mm. Det är alltid smärtsamt att stryka ett sånt här fantastiskt verk, men vi var liksom, måste ju hinna under 3 timmar för att publiken ska orka med. Så där har vi ju tagit bort det mesta som inte är far- och son-historia, men vi har också jobbat in en till far- och son-historia, kan man säga. Att en av karaktärerna, Viktor Sidners son, är ju på något sätt författarens språkrör. Så vi har ju tänkt att han någonstans är Göran också, även om han heter Viktor. Och då har han ju en son i sin tur på scenen som heter Linus, som växer upp under föreställningen som en bebis i början och en tonåring i slutet.
Ja, Linus dyker upp på scenen.
Precis. Idén var ju att skriva in att den som skapar det här verket, som är en son som har blivit lämnad av sin pappa, som i sin tur har blivit lämnad av sin pappa, och han försöker att skapa det här verket och knyta cirkeln genom att skriva den här historien, genom att dikta upp den, minnas den, men att han då inte heller är slutpunkten, utan att han också har ett barn som han kanske ser eller inte ser, eller som kämpar med sitt, så att säga, för att göra den här känslan av en ask i en ask i en ask, liksom, att historien går vidare.
Men det gör ju att man tänker, när Linus dyker upp på scenen, att det finns biografiska drag eller bitar i berättelsen.
Själva Juloratoriet som historia, som bok, är ju ingen biografisk historia, men det finns ju teman i den. Min pappa förlorade sin pappa när han var 12. Inte via en koolycka utan via en hjärtinfarkt. Men så att själva liksom motivet av att förlora en förälder i väldigt ung ålder och hur det påverkade min pappas vilja att skriva och skapa och liksom saker som hände, så här, det finns ju med i karaktären Sidner, även om det är en helt annan story, så att säga. Så att, ja, teman är biografiska. Sen att vi har på scenen valt att liksom väva in mig, det är ju ingenting som direkt finns i boken, även om det finns antytt någon sorts son till Viktor där också, som jag vet. Pappa hämtade några repliker från mig i verkligheten. Men det är en liten tråd av alla möjliga trådar som utgör den här ganska komplexa och rika väven jag hoppas att föreställningen är.
Och Viktor är alltså författare och inte dirigent, som, ja, det är också en förändring.
Precis.
Men det här är ju din fars verk. Vad väcker berättelsen Juloratoriet för känslor i dig?
Jag minns när jag var 15 år och boken hade väl kommit ut något år innan eller så, och jag satt på ett tåg någonstans och läste den, och jag kommer ihåg att jag började gråta av vissa meningar bara, och naturligtvis storyn och innehållet är fullt med känslor, men också någonstans i hur pappa formulerar vissa saker, att han är så otroligt lyckas fånga in så mycket känsla och mening i bara liksom kompakta meningar i ord i någon slags språklig poesi. Och det är som någon sorts musik som går liksom förbi tanken nästan, rakt in i känslan. Och det har ju varit spännande att liksom närma sig det materialet och försöka kanske ännu mer än i den uppsättning jag gjorde för 29 år sedan, att få med det språket, liksom, få med den poesin på olika sätt. Så det har ju varit en utmaning vi har brottats med.
Men blir du lika drabbad av språket idag?
Alltså, när man håller på och sliter med någonting och jobbar med det, då blir man ju lite avtrubbad samtidigt. Så att det är väl klart att just nu har jag ju dykt ner i det här i senaste halvåret, så att jag kanske är lite mindre berörd just nu själv.
Men du har ändå hållit på med den här med Juloratoriet. Det har ju pågått i dig, i ditt liv, i väldigt många år. Du blir inte trött på det, irriterad, lägg av.
Nej, men alltså, det är inte så att jag har gått och tänkt på vare sig den här boken eller på pappa dagligen senaste åren, men det var ju 29 år sedan jag gjorde den, och sedan dess har jag ju liksom, har den legat åt sidan. Så det var ju när det kom upp nu som det var spännande att återvända till det. Både till materialet i boken, men också till att göra teater av det.
Men varför kom det upp nu?
Jag vet inte, man sitter och pratar med en teaterchef om vad kan vara roligt och meningsfullt att göra. Och så, vi pratade om massa saker, men sen på något sätt, om det var jag eller han, kanske var jag som slängde upp det här bara som en liten frivol tanke. Och sen tog det liksom fart och så började vi känna att det finns någon energi här, något som känns, ja, det här blir spännande att sätta tänderna i.
Den här akuta sorgen som vi ser där i början, eller hör, läser om, ser i början av juloratoriet, den lever liksom kvar. Och vi ser en far, en farfar, en son på scenen. Vad tänker du kring det som man liksom tar med sig, ärver med sig från sin far eller farfar? Eller?
Alltså, boken och berättelsen handlar ju, tycker jag, väldigt mycket om hur sorg och smärta finns i livet, är en del av livet, men hur vi genom att omvandla det till konst, om man nu sa konst i en ganska vid bemärkelse, alltså att uttrycka någonting för andra människor, något som gör mening för andra människor, gör deras liv begripligt, om man säger konst på det sättet, om man kan lyckas komma till den punkten där man kan omvandla sin smärta till konst, till någonting som når andra, då kan man också hela den. Och det är ju det någonstans som olika karaktärer i berättelsen gör, eller försöker göra, genom att skapa musik, genom att skriva, genom att dikta, genom att, eller bara genom att vara en slags fantasifulla vänner som ger mening åt saker genom att fantisera och skapa liv. Så att det finns ju en stor smärta, och att den går igenom i generationer, det är uppenbart, och att man också kanske måste se hur kan man liksom våga benämna det och våga skapa något av det för att det ska kunna förändras. Jag har ju olika vänner som har varit och sett som har kanske inte varit så bekanta med berättelsen, men just har sagt att ja, vi gick hem och pratade om det här med generationer av smärta som de har burit med sig i sin släkt, och hur har de tagit sig ur det, eller vad lever kvar och sådär. Och det är en jätteintressant fråga. Jag menar, jag kan ju se saker från min familj som jag funderar på, vad det här går vidare till mig och sen till min dotter och så. Så att det är ju något vi alla brottas med, antar jag.
Mm. Tror att han hade gillat din uppsättning om han hade sett den, Göran Tunström?
Jag tror det. Jag kan inte veta säkert, men jag vill ju gärna tro det.
Tack, Linus Tunström, regissör, och juloratoriet kan man se på Dramaten i Stockholm. Nu om en annan roman som har blivit film, Att ha och inte ha. Howard Hawks film Att ha och inte ha från 1944 bygger på Ernest Hemingways roman med samma namn. Men filmen förknippas främst med stjärnorna Humphrey Bogart och Lauren Bacall, som här möttes på filmduken för första gången och blev ett par. Kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner dyker ner i det här klassiska mötet. Am I blue? Am I blue? If these tears in my eyes tell you.
Hemingways bok ansågs av Hawks vara hans absolut sämsta. Och Hemingway tyckte inte om idén att den skulle filmatiseras, eller att några av hans verk skulle filmatiseras.
När Ernest Hemingways roman om hårdkokta möten på Kuba under depressionen blev film 1944 under Hollywoods storhetstid, hade den inte bara förflyttats till Martinique under andra världskriget. Den blev också en klassiker, främst av andra skäl än det moraliska dilemma, den slitning mellan cynisk egennytta och den större saken som den manliga huvudrollen Harry Morgan går igenom.
What do you think you're gonna do?
I'm gonna get that wallet, Slim.
I'd rather you wouldn't call me Slim. I'm a little too skinny to take it kindly.
Quit the baby talk.
Det är som musik. Replikerna som smattrar mellan Humphrey Bogart som den världsvana och emotionellt tilltufsade kaptenen och en 19-årig Lauren Bacall som purung äventyrerska. Strandade i Karibien utan andra tillgångar än sina smäckra ben och sin obrytbara street smartness.
You know, Steve, I wouldn't put it past you. I didn't know you were a hotel detective.
Att det här också var inspelningen då tonåringen Bacall och den medelålders Bogart blev kära också på riktigt och inledde sin legendariska relation dämpar inte direkt den förtätade laddningen. Att ha och inte ha har ett manus av bland annat William Faulkner och är den enda film som skrivits av två Nobelpristagare i litteratur. För regin står Howard Hawks, mannen bakom en mängd klassiska Hollywoodfilmer i vitt skilda genrer. Och den tillhör en av de där filmerna som egentligen inte borde vara bra, men som det emot alla odds inte går att se sig mätt på. Handlingen är rätt enkel. Vichy-regimen kontrollerar den franska kolonin Martinique och motståndsrörelsen opererar även i Karibien. Och när en av dem behöver hjälp med att transporteras mot säkrare trakter är den misantropiska Captain Morgan som får frågan. Men han har sig själv att tänka på.
Mr. Morgan, I thought all Americans were friendly to our side.
Well, that's right, they are. But you see, there's a rumor going around that they put fellas on Devil's Island for doing what you're doing. I'm not that friendly to anybody.
Och möjligen den försupne Eddie, en spillra till man som han med ömsint tålamod värdigt en mor tagit under sina vingar och gör allt för att skydda mot världens ondska. Där i vänskapen till Eddie finns ett av Hawks stora teman, menar filmvetaren Stefan Ramstedt.
Det är väl kanske det absolut mest rörande i filmen. Vi kan ju ställa den relationen mot då Bogarts och Lauren Bacalls relation som jag skulle också kanske kunna prata om i termer av vänskap. De framstår lite i filmen som små barn som leker med varandra, vilket jag tycker är väldigt fint. Men när det kommer till just Walter Brennan och Humphrey Bogarts rollfigurer så är det något av det mest rörande jag tror man kan se i 40-talsfilm.
Ja, vänskap var ett ämne som Howard Hawks gärna återvände till. Och här får även tjejen vara med i gemenskapen. Hon kan leka. Och hon får utrymme att leka även i denna mest manliga av världar. Det är i paradoxen mellan den hårt mallade maskulina hjältevärld som 40-talets filmer målade upp och det kompromisslösa egensinnet hos Bacalls rollfigur som att ha eller inte ha blir alldeles oemotståndlig. Hon är övergiven men iskall. En satellit i världen, det farligaste som funnits för kvinnor att vara, men som ändå inte måste gå under, trots hennes tveklöst slampiga leverne. Hon berättar sig själv och vägrar gå med på Harry Morgans statiska syn på vad en kvinna som kan ta en örfil utan att blinka är för sort.
That slap in the face you took.
Yeah, what about it?
Well, you hardly blinked an eye. It takes a lot of practice to be able to do that. Yeah, I know a lot about you, Slim.
The next time I get slapped, I'd better do something about it.
Hey, you forgot your drink.
I don't want it.
Who's sore now?
I am.
En paradox som också fanns i skådespelaren Lauren Bacall som inför denna sin debut som filmskådespelare tvingades ändra allt, sitt utseende, sin röst, sitt rörelsemönster.
Det blir en väldigt spännande kontrast i att hon dels kommer från att ha formats väldigt mycket av män i Hollywood och ett klassiskt kvinnoideal, men också får vara så pass lekfull som hon är i den här filmen. Mm. Så det finns definitivt, det fanns luft, det fanns små sprickor i fasaden där om vad en klassisk kvinnlig person ska bete sig.
I 40-talsfilmen var alla rollfigurer just figurer. Ingen förväntade sig realism och i denna kontexten framstår kvinnorna också i de kommersiella storfilmerna som så mycket mer komplexa och intressanta än de pipande våp som senare decenniers filmer födde fram. Men handlingen då? Den vresige mannen som till sist förstår att han måste ta ansvar också för andra. En insikt som föds fram genom att hans iskalla hjärta tinas. Dels i omsorgen av vännen Eddie, men också i mötet med den förföriska kvinnan. Captain Morgan hjälper Slim, och med det är också det fria Europa. Jo, visst, det var en historia som ansågs behövas i krigstider.
Stay right where you are and keep quiet. Stay right where you are.
Men det är underligt ospännande. Att ha och inte ha är på inga sätt rafflande, även om det finns några scener med skummande, stormande hav om natten och den lilla båten som kastas runt av vågorna medan skurkarna skjuter mot den. Intrigen är en ursäkt för att lyfta fram Bogart, Bacall och i viss mån Walter Brennan på ett fat. Den är inspelad i några få begränsade miljöer, på Harry Morgans båt, på hotellet där de alla bor, i baren där Hoagy Carmichael vid pianot spelade fram filmens soundtrack.
Take over. Was a time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. So lonely was I gay, was I gay till today.
Om man slipper jagas fram av standardiserad spänning och kan istället bara sjunka in i replikskiftena. Först skrivna och sen knuffade och buffade åt en det ena och en det andra hållet under inspelningarnas gång.
Hawks talade om sin metod som en three cushion, som då innebär att man tar en replik och sen så slår man den lite här och lite där. Och där man får fram i slutändan är något typ av deformerat objekt som inte riktigt har en ordinär betydelse, men som möjligtvis bevarar lite av betydelsen som fanns i början, men som har blivit någonting annat. Någonting som är lite mer lekfullt, lite mer fullt av liv, ibland ren nonsens, och ibland så kan det finnas någon typ av freudianskt mörker där möjligtvis också.
Som när Bacall just kysst Bogart för första gången och det börjar fräsa i luften mellan dem. Då bollar hon orden med en finess som skickar rysningar genom kroppen.
You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner och filmvetaren Stefan Ramqvist om Howard Hawks film Att ha och inte ha i veckans klassiker. Hej Tanja Ulriksson.
Hej.
Musikreporter på Kulturnytt. Du är här för att igår kväll så var det Grammisgala här i Sverige. Och vid sidan av priserna som delades ut så drog också några artister som E-Type, Per Gessle, Anna Ternheim, Karin Dreijer med flera igång en kampanj för studieförbunden för att rädda replokalerna runt om i landet. Och ja, vi är väl många som har delat salivstänkta mickar runt om i Sverige. Men på vilket sätt är de här replokalerna hotade, Tanja?
Jo, men det här handlar ju då om replokaler som studieförbunden har hand om och hyr ut gratis, ofta runt om i landet. Och debatten om replokaler har pågått redan sedan förra året. Det var då som regeringen presenterade en nedskärning i anslaget till studieförbunden med 500 miljoner kronor, vilket då motsvarar en tredjedel av studieförbundens årliga statsbidrag.
Ja, de skrev i uppropet. En tredjedel av replokalerna hotar att försvinna. Men det här är ju några av landets mest kända artister som deltar i det här uppropet. Vad är det de vill? Vem riktar de sig till?
Ja, men precis. Och det är precis som du nämner, det är Per Gessle, Miss Li, Lars Winne, Beck the Hives, E-Type, Håkan Hellström och ja, Jill Jonsson, flera stycken som har gått samman i den här kampanjen då för att sätta press på politikerna, på regeringen som tog beslutet om nedskärningarna. Och de menar då att konsekvenserna av den här nedskärningen är väldigt stora och påverkar liksom Sveriges möjlighet att låta svenska framtida musikunder, folkkära artister och stora rock- och punkband organiskt få växa fram. Och som du säger då, den här tredjedelen av Sveriges replokaler som de beräknar försvinner, det tänker de sig ungefär 20 000 ungdomar som kan förlora då tillgången till replokaler.
Du ringde upp en av initiativtagarna, eller en som är med i alla fall, Jill Jonsson, artisten. Vi kan lyssna till vad hon sa.
musiken betyder väldigt mycket för mig. Och det...
Ja, det här var inte Jill Johnson, det här var en av de andra. Vi ska se om vi hittar Jill Johnson.
Om vi tar bort liksom de här fundamentala plattformarna där saker och ting ska börja gro. Det är ju liksom, det är som att tro att vi får mat om vi inte sår liksom i markerna. Det går liksom inte att tro att musiken ska finnas för all framtid och kulturen ska kunna liksom följa tiden eller utvecklas om vi tar bort grunderna. Så att jag hade aldrig kunnat vara den jag är idag och haft det modet att möta människor och publik om jag inte hade fått öva någonstans.
Ja, hon trycker här. Jill Johnson trycker här på behovet av att ha en plats att öva på. Mm. Men du har också träffat några av dem som är direkt berörda idag, de unga musikerna. Mm. Och vi kan väl höra vad Neo Linenjai som är 14 år och spelar i bandet Sasa FF säger om varför replokalen i Huddinge är viktig för honom.
Musiken betyder väldigt mycket för mig och det är något som jag har haft hela livet och också nu på det senaste året, typ något som har gett mig väldigt mycket nya vänner och som man har kunnat träffa mycket folk igenom det. Vi repar på ett hus i Huddinge som heter Kultopia. Ja, det har ju betytt jättemycket såklart, för vi har ju haft lite svårt med att hitta replokaler ett ganska bra tag. Och vi har repat i skolan fast vi inte riktigt har fått det och så har det. Men när vi faktiskt hittade så kändes det väldigt roligt och liksom, det var som att vi hittade en säkerhet i att vi hade ett ställe där vi kunde vara.
Neo Linenjai där. Och i en annan replokal på Södermalm i Stockholm där spelar Pim Eriksson Malmsten och hans bandmedlemmar. Och honom intervjuade du också, vi ska höra vad han har att säga.
Ja, alltså om inte vi hade haft tillgång till Södergården tror jag nog att vi hade nog inte gått så bra för vårt band egentligen. Det var ganska skit skulle jag säga.
Vad hade du gjort istället tror du på din fritid?
Jag hade nog suttit hemma och spelat. Eller suttit och spelat gitarr i min ensamhet. Eller tv-spel eller något. Inte gjort mycket.
Om du skulle få säga vad du vill till personer i makt som beslutar om nedskärningar eller om man ska ge mera bidrag. Vad skulle du vilja säga till dem då?
Jag skulle nog vilja säga att de borde ta hänsyn till att musik är ett sånt stort intresse bland ungdomar. Och jag tycker det är ett sånt bra intresse, för det är en sån stor del av vårt samhälle med musik. Det är ett sätt att uttrycka sig. Det är mångas liv.
Mm, mångas liv. 15-årige Pim Eriksson Malmsten där. Och precis det här som de här, både Neo och Pim pratar med flera artisterna i uppropet menar just också att beslutet om nedskärningarna inte tar hänsyn till det. Att vara musiker eller artist eller låtskrivare är ett yrke som man liksom behöver växa in i och bli bekväm på scen och för att kunna spela ihop och liksom bli den där stora, begåvade musiken.
Uppropet kom igår kväll. Har artisternas upprop för replokalerna fått någon politisk respons?
Ja, i en kommentar till P3 Nyheter skriver utbildningsminister Johan Persson att de fortsatt ger 4 miljarder till folkbildning, vilket ska ge goda möjligheter för bred och levande verksamhet. Och kulturministern avböjer att kommentera.
Ja, det är ändå utbildningsministerns bord det här med studieförbunden. Men fortsatt 4 miljoner, det är bara fortsatt som planerat då, eller?
Ja, precis. 4 miljarder till folkbildning som studieförbunden då ska få fördela som de vill.
Tror du att det här uppropet kan ändra något, Tanja?
Det är tänkt som att bilda opinion och med de här stora namnen som även har varit och fortsätter vara en stor del av Sveriges musikexport där ju också pengar kommer in, så kan det ju tänkas att det åtminstone kommer skapa debatt. Mm.
Tack Tanja Ulriksson från Kulturnytt. Ja, i dagens P1-kultur så har vi berättat att Sveriges Radios Nobelpris går till Sköldhålet av Sanna Samuelsson. Och det är ni lyssnare som har utsett vinnaren och novellen går att lyssna till i vår app. Och vi ska lyssna till Sanna Samuelsson nu när hon berättar om kärleken till Kohagen där novellen Sköldhålet utspelar sig. Ja, det är en väldigt spännande plats tycker jag. Det är en doftande, väldigt artrik plats. Man brukar säga att Kohagen har liksom lika många växter som en regnskog. Det är jätte, liksom, det är verkligen en levande plats. Det puttrar liksom i varje komocka. Det är korna som liksom lever sitt märkliga liv. Och jag tror att det var liksom den platsen som inspirerade till den här novellen faktiskt.
Sanna Samuelsson där, och Sköldhålet är alltså årets Nobelprisvinnare. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tobias Karlsson, jag heter Lisa Bergström.
Men alla litterära priser är ännu inte utdelade. Så här säger Eva Toivonen.
Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg, som leder samtalen med lyssnarjuryn. Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var fem personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur, och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur.
Mycket att se fram emot alltså. Efter nyheterna, då utreder vi olika typer av livsformer.
Här är Ekot. USAs vicepresident J.D. Vance hårda kritik av Danmark under hans tal på Grönland igår tas emot med indignation men också med viss lättnad i Köpenhamn. Vicepresidenten sa bland annat att Danmark inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att det måste det bli ändring på.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Att USAs vicepresident skulle komma med skarp kritik av det danska försvaret av Grönland hade man nog mer eller mindre räknat med från den danska regeringens sida. J.D. Vance återkom i sitt tal på den amerikanska militärbasen på Grönland gång på gång till att danskarna inte tagit sitt ansvar och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks statsminister Mette Frederiksen skriver att vicepresidentens beskrivning inte är rättvisande, men även om kritiken var hård var Vance något mindre konfrontativ i sin ton än president Trump brukar vara, som gång på gång sagt att USA bör ta över Grönland. Vance poängterade i sitt tal att USA respekterar grönländernas rätt till självbestämmande, men hoppas att de kommer inse att USA är en bättre partner än Danmark. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Hundratusentals privatanställda föräldrar har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Och det är något som innebär att deras barn riskerar att gå miste om kanske flera miljoner ifall föräldern dör i förtid. I den ukrainska storstaden Dnipro har minst 4 personer dödats och omkring 20 skadats i en omfattande rysk drönarattack. Ryssland attackerade staden med tiotals drönare. De flesta sköts ner enligt Dnipros guvernör. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lenart.
P1, Sveriges Radio.
Ett flersamt liv. Det är en fin formulering för det vi hör närmsta stunden. Från fredag förmiddag, programledare är Nicke Nordmark.
Under väldigt lång tid har det livslånga monogama äktenskapet varit en stark norm. Senaste århundradet har det i västvärlden ersatts med att man lever med en partner åt gången, men man kan ha flera monogama relationer i livet. Och senaste decennierna har andra relationsformer blivit mer och mer accepterade. Begreppen är många och formerna ännu fler. Ibland handlar det om att ha sex med fler än den man är tillsammans med, och ibland är man tillsammans med fler än en åt gången. I dagens program ska vi prata om vad som lockar och skrämmer med andra relationsformer än monogamin. Hur vet man om man behöver fler partners i sängen eller i livet? Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag har vi Sara Edström, konstnär som lever ett flersamt liv, och sexologen och psykologen Tanja Suhinina som gäster. Ja, välkommen Sara Edström.
Tack så mycket.
Du levde ett monogamt äktenskap och skaffade barn och levde så i 20 år innan ni separerade. Vad hände efter det?
Ja, det är klart att det hände väl den vanliga klassiska, liksom någon sorts medelålderskris. Men också så kände jag liksom att det hände att jag blev väldigt medveten om vilka normer som fanns på hur man skulle bete sig som medelålderskvinna. Och jag kände liksom att det kändes på något vis orättvist. Jag kände, varför ska jag på något vis... För det handlar ju om det, att skämmas lite för sin ålder, skämmas för liksom, om man liksom, pratar för mycket, tar för stor plats. Eller liksom, man har så mycket sådana bilder av att man kan bli som, lite förlöjligad eller som någon sorts patetisk klimakteriekärring, helt enkelt. Mm. Och då blev jag så här, till slut blev jag lite förbannad, tänkte att nej, min sann, så här, det vill inte jag låta styra mig. Jag vill känna mig fri. Jag vill också inte att de här normerna kring hur en normativ kropp ska se ut, att det här, att det är liksom bara den smala unga kroppen som ska anses vara vacker och liksom som ska få ta plats. Jag ville inte det. Så då tänkte jag att vem ska ändra på det här? Jo, det måste jag ju göra själv. Så jag kände att jag var tvungen att liksom, ta tjuren vid hornen och känna att jag vill ha mer roligt i livet innan jag dör. Och då blev det att jag... Alltså, det är ju också en sån himla klisché, men det blev att det handlade så mycket just om kroppen och hur man ser ut och att man ska liksom skämmas över sin degiga mage och allt det där. Då tänkte jag, vad fasiken, jag måste våga börja någonstans.
Mm.
Och då började med det som jag brukar kalla Tinder-terapi. Då började helt enkelt våga. Efter alla dessa, alltså jag har ju levt monogamt hela mitt liv. Våga träffa andra. Och då faktiskt också, den första faktiskt jag träffade var en kvinna. Så då, det var också en sån här grej. Jag har väl aldrig tänkt så mycket på det, min sexualitet på det viset. För att jag har ju levt monogamt. Så jag har inte liksom tittat på vare sig andra män eller andra kvinnor. Nu var det plötsligt, det spelade liksom inte så stor roll om det var en man eller en kvinna på det viset, utan det var liksom bara, här plötsligt uppstod det en attraktion och en spänning, och så då blev det en kvinna. Och så märkte jag sen att jag behövde inte alls skämmas, utan det var liksom fritt, roligt. Jag kände mig glad och ja, tillfreds.
Och de här tankarna och känslorna, vart tar de dig vidare sen?
Det som är, tycker jag, det var ju det här. Ta ett litet steg utanför normen. I Norrbotten, jag bor i Luleå. Då bara plötsligt, här utanför fanns det en, liksom en parallell verklighet. En parallell plötsligt så såg jag att det är mycket vanligare än man ser på ytan att leva alternativt. Och då, där finns alla möjliga sorters communities. Men det som intresserade mig kanske mest, det var ju det här, de som är mer liksom mer vana att prata om just normer, och då relationsnormer eller könsnormer eller det här ifrågasättande som är lite mer queer. Det tyckte jag var så intressant, för där finns det liksom också en vana att prata om saker och vida och vända. Sen har jag ju också haft erfarenhet av det traditionella swingerslivet. Där tycker jag det är lite mer heteronormativt och kanske inte så mycket... Där är det lite mer party bara.
Ja, men det där swingerslivet du pratar om, alltså, hur kom du in i det? Vad var det som drev dig ditåt?
Ja, alltså det var ju... När jag väl kände mig så här trygg och säker, och jag tyckte det var himla roligt. Roligt att träffa nya människor, roligt att ha sex, roligt liksom att bejaka liksom allt det som var så spännande i det. Och då blev det som, då var jag med om en första trekant, och sen så träffade jag folk, och sen så var det någon som sa, vill du vara med på det här? Och så, ja, du vet, som jag sa, när man tar ett steg utanför normen, så då öppnar det sig en ny värld, och där finns det allt möjligt. Mm. Där finns det även de som naturligtvis söker sig till den här sexpositiva världen av fula anledningar.
Ja, men kan du beskriva den kulturen du mötte där då?
Ja, på ett sätt, liksom, när jag då tycker det var roligt att träffa folk och så här, då har jag ju sökt mer tillfälliga sexuella kontakter till exempel. Och då, där, i de världarna, liksom, på de plattformarna, där finns ju även de som inte har så goda intentioner. Och då, de träffar inte jag. För att de som skriver till mig väldigt plumpt, eller du vet, gör bara sån här... skicka dick pics. Alltså de är jag ju inte intresserad av. Men jag blev ganska chockad först av hur enormt mycket mer sånt. Ja, det är ju de männens skitbeteende liksom. Misogynt och så. Och väldigt också, ja, porrskadat och obehagligt. Det möter man också där. Men jag tror att mina första upplevelser var så pass positiva. Så jag var inte... Ja, det var en väldigt bra start. Och sen så, men sen får man ju sålla.
Ja, men jag tänkte just att du beskrev lite grann av en negativ sida inne i den kulturen, bubblan, världen. Men vad var det som ändå då gjorde att du vill gå vidare och utforska mer?
Ja, men det var ju dels att jag träffar väldigt trevliga, bra, roliga människor. Jag träffar människor som också... har funderat över sig själva. Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Som inte bara automatiskt följer i normen. Och då har det att göra med olika normer, men bland annat tvåsamhetsnormen. Och det finner jag så